Det här avsnittet av Kick & Rush är sponsrat av Amazon Prime Video. Och du som lyssnar på den här podden har förstått någonting viktigt. Att dramat inte är slut när domaren blåser av matchen. Att transfermarknaden, matchanalysen och medieutspelen är en lika stor del av engelsk fotboll som matcherna i sig. Och till just dig har vi ett streamingtips. Dokumentären Rooney, om en av de största inom engelsk fotboll, som du kan se på Amazon Prime Video. Där hittar du även Emmy-belönade serien All or Nothing som följer lag som Manchester City eller Spurs närmare än någonsin. Testa Amazon Prime Video gratis i en månad på primevideo.com. Nu Kick & Rush.
Podplay.
Och nu är ju Jocke, nu är ju liksom Petter här idag. Ja. Vi måste ju få in honom mer så att han är här varje vecka, så att han också är med varje vecka och kan komma in här och sitta här med oss. Hur, vad är senaste liksom?
Ja, men vi skulle kunna erbjuda honom, han kommer snart, vi skulle kunna erbjuda honom någonting. Men vi får se vad han säger, det beror lite på vad han vill ha och vad alla andra får.
Ja, ja men lös det. Ja. Ja, nu kommer han.
Tjena. Ja, fan, tack, det är kul att vara tillbaka.
Jo, och vi har pratat om det här, att det är kul att du är här igen. Och vi känner ju att du tillför väldigt mycket och sådär. Men...
ja, alltså mer än så. Jag skulle säga att jag på många sätt leder podden framåt.
Jag
tänker att vi angriper elefanten i rummet direkt. Okay. Va? Liksom, jag är inte den som är den jag vill... sjukt gärna fortsätta Kick & Rush och allting. Liksom. Men jag tänker att jag ska få liksom lite lön för mördan. Mm. Och jag undrar vad ni har i åtanke. Mitt kontrakt går ut här.
Men man kan säga så här, vi vet ungefär vad vi kan tänka oss. Men vi undrar lite grann, vad kan du tänka dig?
Ja, men alla andra liksom, som är någorlunda bra poddar i Sverige får ju ett kexchoklad. Så att jag vill ha ett kexchoklad efter varje program.
Alltså, nu är det så att alla här får en halv... kexchoklad?
Ja, ett kexchoklad.
Okej, fast alla här får en halv kexchoklad.
Ja, det är det jag säger. Alltså, men med tanke på att jag är ledande så borde jag få en hel kexchoklad.
Det är några grejer att plocka så här. Men alla får en halv och det är där vi har.
Och liksom vi men att så här, jag fattar det och ni har liksom en struktur att gå efter. Men om det inte passar så sticker jag till Chewbite och spelar.
Kick & Rush, Sportexpressens podd om Premier League, tillbaka med mig, Joakim Rydström. Idag är alla här. Alla, utom Noah då förstås i och för sig. Men vi har
han räknas väl aldrig numera.
Åh, vad du får
inte höra. Påven är inte heller här.
Exakt.
Var är Carl Djurborg?
Petter Landén är här.
Ja.
Therese Strömberg är här.
Jo.
Pontus Weinemo är här.
Som vanligt.
Du måste ju strax gå då.
Ja, för du ska förstöra den här fina ställningen.
Oerhört spännande möte tydligen som du skulle gå på. Och Petter, jag undrar, du har ju barnet att handla om.
Mm. Men jag har bestämt mig för att bli liksom en riktig fotbollstyckare och överge min familj.
Ja, okay.
Den här måndagen, när de inte är hemma.
Ja, men okej. Okay. Det låter ju rimligt.
Ja. Nej, de är inte hemma och jag har möjlighet att då inte ta hand om mitt barn.
Standing on the shoulders of giants.
Ja.
Precis, du följer i alla fotbollsspelares fotspår. Liksom.
Exakt, exakt. Det enda de har som jag inte har är massa miljoner på banken och en färdighet värd att visa upp.
Mm. Men det är de enda två sakerna.
Ja, det är de enda två, annars är vi exakt likadana. Jag kan också klippa en fade.
Varför har du? Ja, det är nästa steg.
Jag har inte råd.
Då har vi så här lång tid för att prata om det här när vi nyss har sagt att Pontus snart
ska gå. Jag är lite kall på grönbete. Jag har släppts ut från dagis liksom, med samvaron. Jag känner att jag har så här Kongo-kimsk. Nej, jag säger dagis.
Okay.
Alltid retade. Någon liten woke gammal P3-programledare.
Ja, det kommer du göra. Vi kommer pinga alla P3-programledare vi kan komma på.
Vad säger du nu då, Henrik Torehammar? Han är en P1 nu då?
Ja, jag ska säga han har
varit P3 på...
Det här är ju så otroligt ointressant.
Det är ju faktiskt
verkligen.
Nej, jag har bestämt mig för att bli cancelled av det.
Okej, men vi använder den här beep-knappen. Ja. När Johan får klippa sen så beepar han dig hela tiden. Hur som helst, vi har en hel del att prata om. Jag tänker vi kan göra det i den enklaste formen möjliga, nämligen genom att göra så här.
Matchgenomgång.
Oj.
Matchgenomgång.
Och med den gamla goda gingen kan vi riva tag i Chelsea Newcastle först. 1-0 på Stamford Bridge. Och då, ja, Roman Abramovich har fått sina tillgångar frysta av brittiska regeringen. Och det innebär att Chelsea inte kan säljas. Han försökte, men han hann inte.
Ja, men de kan väl säljas om Roman inte vill... eller om han avser sig rätten eller så här, att få några pengar.
Ja, det finns något sånt. Ja. Det finns någon sån dispens.
Ja, men att det ska tillfalla typ brittiska regeringen. Ja. Jag har inte fattat det helt. Ja, men alltså, det viktiga är då att Roman Abramovic inte ska kunna tillskansa sig några, liksom, några pengar av han försäljningen.
Ju,
liksom.
Han har ju redan sagt att han inte vill ha tillbaka de 1,5 miljarder de är skyldiga honom.
Exakt.
Så han uppenbarligen försöker bara ta sig ur den här skiten. Så att det kan mycket väl bli så. Det är sant. Men de får inte sälja matchbiljetter eller souvenirer heller, tycker jag är lite intressant. Uppgifter har nu kommit att spelare i osäkerhet.
Är det inte väldigt orent att merch blir souvenirer på svenska?
Nej, verkligen.
Man kan inte säga så, souvenirer. Det är ju inte så att det är på riktigt så att man är så. Jag ska gå in i liksom Milan-shoppen här och köpa mig en souvenir.
Jag säger, jo, jag tycker det är lite fint. Lite gamla Sverige.
Jag saxade ur en Expressen-artikel, ska jag säga. Så, jag tycker, men du har rimlig poäng.
Tack. Yes,
det tycker jag verkligen. Men osäkerheten av vad som händer framöver gör att några spelare försöker driva sina kontrakt i senaste uppgiften. Men matchen mot Newcastle spelades kallades då för en skam för engelsk fotboll av Daily Mails kronikör Oliver Holt, som också skriver: Premier League har blivit en fristad för despoter, tyranner, gangsters och deras smutsiga pengar.
Såna som Oliver Holt.
Ja. Det är tid att vi tar våra klubbar tillbaka.
Han har ju rätt i det här. Han är en dålig krönikör.
Olof Lund ekade också att det var en skam för engelsk fotboll. Och det var väl
det är
kanske...
skam för engelsk fotboll!
Men ja, alltså det är ju då... Roman och Chelsea åker på en massa skit som kanske Newcastle också borde åka på.
Ja, men det är det här, alltså det är det här. Den här matchen gör mig uppriktigt liksom lite, vad ska man säga, desillusionerad eller sådär, för att det enda man gör mot Roman eller mot Chelsea nu är att vara reaktiv. När det skulle vara superenkelt att vara proaktiv. Alltså det är inte så att det finns några hemligheter om vem som har köpt City eller vem som har köpt Newcastle. Alltså det här känns som... Alltså lite av det känns som att man straffar Chelsea nu på samma sätt som att senapsmuseet i Wisconsin ställer bort den ryska senapen bara för att det ligger rätt i tiden. Alltså det är så jävla...
Ryska posten har bytt namn.
Ja, till bara posten. Ja. Alltså sett... ett handelsvapen mot min tidning. Men alltså
jag om Ryssland till land.
Ja. Bara land. Men alltså det är ju det som är det skamfulla här är ju att liksom det är hyckleri också inför helt öppen ridå liksom, helt ja, plötsligt är Roman Abramovic efter 20 år som Chelseas klubbägare plötsligt inte fit and proper. För att han har den här kopplingen till Putin som han har, men samma dag som Saudi då avrättar 81 personer så är den här investeringsfonden som vi redan klargjort är helt särskild från den saudiska staten. Mm. Den är fit and proper.
Den är fit and proper.
Lägg fucking av.
Mm. Ja, men det är ju verkligen så att man, så Boris Johnson har suttit där och så inser att, men vänta, Abramovic kopplingar till Putin? Mm. Nej, men nu. Nu. Hallå, hallå.
How come anyone hasn't briefed me before? Ja. Det är alltså det är som ett så här dumt skådespel som vi typ är med på, som ja. Att det är så här, som att vi bara liksom ja vi fattar, bra, slå till nu, wink wink.
Ja, men det är så himla, det blir så himla allting, det känns faktiskt som att man lever i någon form av, ja, men i en parodi när man följer typ, ja, men Miguel Delaney på Independent eller Guardian?
Ja, Independent förr i
ja,
alla fall.
Guardian nu då, eller Athletic? Ja, någonstans är han väl i alla fall.
På tal om de intressanta diskussioner vi hade tidigare.
Ja, exakt. Men och han har ju varit väldigt öppet kritisk mot Citys ägare tidigare framförallt, men också väldigt öppen kritisk mot Newcastle ägare. Och man säger på gå in, alltså the amount of Newcastle fans som går in och liksom försvarar ägarna, så bara, det är vår klubb, vi måste få försvara våra ägare, men de dödade 81 personer igår, vad är, ni kan inte försvara det här, det är så jävla konstigt bara att läsa att det är så vuxna människor som bara nej du, jävla propaganda. Det här, det är bara för att du inte gillar Newcastle, varför inte gillar Newcastle, jag tycker inte om när folk dör. Det är så svårt att man så här, att de har ju lyckats ju med den jävla sportswashingen genom att fansen bara säger nej, det här är det. Piff, det är mina grabbar.
Ja, nej, men alltså allas händer är liksom smutsiga där också med Ryssland, alltså Gazprom som har pumpat in hur mycket som helst i Champions League och så. Ja.
Mm.
Alltså allting, detta har ju skett inför öppen ridå. Alltså Krim annekterades 2014. Det är inte så att vi inte vet att om Gazproms koppling till Putin och vem Putin är och någonting så här. Alltså det är det som gör mig så här. Alltså min första tanke när, alltså man får magreaktion när Abramovic tillgångar fryser, så där börjar hända Chelsea så här, men då kanske vi kommer ett steg närmare revolutionen, fotbollen kan tas tillbaka, och sen så bara, nej just det, money always wins, det kommer göra det den här gången också. Och det är alltså att Newcastle sitter med sina saudiska ägare samtidigt som det här pågår mot Abramovic är liksom det yttersta beviset på att det spelar liksom ingen roll.
Ja, men där sitter och säger att det här är inte rättvist. Bara att han kanske har kopplingar till Putin och kanske har bidragit till de här vapnen som de använder.
Ja. Men, och det är också så här, det är ju lite, det är det som har varit grejen här de senaste veckorna, att det blir så tydligt nu också att så här, nu får ju Chelsea betala för liksom fotbollens liksom girighet på något vis. Och med fotbollen så menar jag ju allt och alla som verkar i och runt fotbollen mer eller mindre. För att det är ju alla liksom, vi har ju sett det här hända och på ett eller annat sätt låtit det hända också. Mm. Även om det är så här superkomplext i exakt vad man skulle ha gjort och vem som skulle ha gjort vad och så vidare kanske längs vägen fram till nu de senaste 20 åren. Men det är ju så här, nu är det Chelsea som betalar för det här. Vem är liksom, vem är nästa, eller så här, vilken klubb är nästa då att eventuellt behöva betala för det här? Mm. Och vilka är det som betalar hela tiden på ett eller annat sätt med liksom sina liv på olika håll och så vidare. Alltså det är där man börjar bli så på riktigt jävla äcklad av fotboll, att så här, att det är, ja, men hela den Qatar-diskussionen som också har varit så här, som också kom igång för sent. Det är klart att det fanns folk när de tilldelades mästerskapet för 10 år sedan eller vad det är, lite mer kanske. Då fanns det ju folk som sa att det här var ju inte så himla bra. Och så fanns det några som sa det längs vägen att det här känns ju inte toppen. Men det är ju först nu, liksom förra året, som Norge tryckte upp tröjor och sa liksom mänskliga rättigheter ska gälla allt och alla på utanför plan eller vad det stod på tröjan. Alltså så här, det är också att där har man ju också vaknat för sent. Mm. Och nu är liksom, då kan ju alla som på ett eller annat sätt är makthavare i det här kan ju då säga att nej, men nu är det för sent. Det här beslutet togs för jättelänge sedan. Det har ju varit parollen från liksom alla liksom nationsförbund till exempel, när de får frågor. Liksom landslagssamling efter landslagssamling. Ska ni bojkotta? Tycker ni att man ska bojkotta? Vad ska man göra? Och då säger alla bara att nej, men det här var ett beslut som togs för jättelänge sedan och vi tycker såklart att det är fel.
Sen, det finns ju positiva saker som Håkan Sjöstrands idoga arbete med mänskliga rättigheter i Qatar. Det ska ju fortsätta flera år efter mästerskapet. Så att, det är ju inte bara negativt med att Qatar tilldelades VM, kan jag tycka.
Men alltså, frågan är alltså, kommer det som händer Chelsea nu, kommer det att drabba Newcastle? Kommer det att drabba City?
Om Saudi bestämmer sig för ett invasionskrig mot Israel, absolut. Mm. Men så länge de bara mördar oliktänkande så är det nu rätt lugnt.
Det är skrämmande är att du har antagligen helt rätt.
Ja, men de har ju bombat jemeniter hur länge som helst. Det är väl flera hundratusen som har dött i Jemen. Mm. Och det är ju, det är Saudi, det är väl många länder som är involverade där. Och det är ju såklart fruktansvärt. Men det skiter ju omvärlden i, tyvärr. Mm. Så, nej, ja, men förr eller senare...
Det är bara titta, alltså, du kan titta på också, så här, alltså, jag tror inte vi har nått liksom toppen heller med... Alltså investerare från diktaturer och semidemokratier. Vet ni förresten den gamla definitionen på en semidemokrati och en diktatur?
Jag är väldigt nyfiken på det.
En semidiktatur säljer Sverige vapen till, inte en diktatur. Eller semidemokrati, ja. Mm. Lite skämt där för en som hänger med. Men liksom, Kina har ju liksom inga liksom större pengar investerade i Premier League. Det är väl liksom bara en tidsfråga också. Och då är det bara att titta på hela den disputen som var i NBA för något år sedan i samband med Hongkong. Jag tror det var Houston Rocket som typ twittrade så här, sluta hålla på med Hongkong. Och sen så bad LeBron James, en reporter, att hålla käften om Kina typ, för att det är så jävla mycket pengar.
Ja.
Och ja, det här kommer fortsätta. Premier League är ju liksom spännande. Chelsea är ju en spännande klubb att köpa, tror jag, för väldigt många. Det, ja.
Men om man vänder på lite mer sportsliga sidan och kollar på Chelsea som trupp och som liksom ändå ett lag som spelar i Premier League, hur kommer det gå för dem nu resten av åren? Vad tror ni?
Ja, vi får väl se om det säljs eller inte då. Om Roman avsäger sig rätten till pengarna.
Och om det räcker.
Om det räcker och så vidare och så vidare och så vidare. Det bästa för Chelsea är om det blir klart liksom så fort som mänskligt möjligt. Men alltså, för att skulle säsongen ta slut och det inte säljs, då ställs väl frågan på sin spets, va? Då kan de tvångsnedflyttas och så vidare och så vidare och så vidare.
De har till 28 maj på sig, va, innan de...
Ja, jag tror det är liksom så här, innevarande säsongslut, ja, eller något i den stilen. Och där finns ju intressenter.
Men Men där finns det väl också, alltså kan man väl på något sätt tycka att så här, den brittiska staten ska ju liksom, det här ska ju drabba Ryssland. Alltså det ska ju inte drabba Chelsea som klubb egentligen. Nej. Om man ser till, om man då tänker bort ägaren, vad Chelsea är som klubb i övrigt. Det är ju en jävla massa anställda, det är liksom en jävla massa supportrar, det är väldigt mycket. Alltså där har väl förmodligen då staten någon slags ansvar också i att så här, lyckas underlätta för dem med att ge olika dispenser för, alltså utan att för den saken skulle förenkla någonting för Abramovich, för att han skulle inte få såklart någonting förenklat för sig, men så det känns ändå som att det är liksom, det ska nog väldigt väldigt mycket till för att Chelsea så ska gå i konkurs och ni vet tvingas återuppstå någonstans i liksom någon lägre division. Alltså det, för där är det ju, och det har de ju pratat en del om, har jag sett, att så här, vi måste skydda Chelsea som fotbollsklubb och dess supportrar och så här i det här också. Att det är klart att det tänket finns ju med också. Så att jag tror att det ska väldigt mycket till för att det ska få den typen av konsekvenser.
Ja, och sen har de väl inte skulder förutom till Abramovich. Vilket väl är förutsättning för att de ska kunna inte behöva gå in i någon i en sits där de måste sälja av alla spelarna eller och sådär.
Nej, det är väl problemet främst med de som har kontrakt som är utgående.
För att ja, precis.
De ska ju fortfarande betala ut löner och liksom tills vidare. Så det är väl, jag vet inte vilka som sitter på utgående, typ Rydiger.
Ja, Aspilicueta väl.
Livramento som är utlånad sitter väl också på ett utgående, tror jag. Ja, det är väl ett par av dem som riskerar att gå förlorade, och ju längre osäkerheten fortsätter så är det ju klart att det inte är en särskilt bra situation för de spelarna som har långa kontrakt. Jag tror så här, Kai Havertz har väl satt 6 års kontrakt. Jag tror inte att han är sugen på League 2-fotboll.
Det vore otroligt kul i och för sig.
Ja.
Framförallt om man bara, ja, jag kör League 2. Nu kör vi bara.
Ja. Ja, men det är som Therese säger, det är klart att det ska ju mycket till för att det ska gå till helvete.
Det kommer
att
lösa sig.
Det kommer att lösa sig, och de kommer att få någon form av ägare som är kapabel. Det är ändå så pass starkt varumärke, med så stark klubb. Mm. Det kommer att lösa sig. Liksom.
Och Abramovich kommer ju vara mån om att behålla sitt goda namn i den här världen liksom, på något sätt. Så han kommer ju av sig. Alltså, han behöver inte de pengarna.
Nej, det är ju ingenting för honom.
Nej,
pengarna är ju ingenting. Det är en handelsvara, en bytesvara. Liksom,
jo, men det är det ju för sig för alla.
Det är ju för sig, det är sant.
Jag har en grej sen till. Jag tänkte att vi skulle göra så här, dumma takes från engelska pundits.
Ja, det här är en av dem.
Det här är definitivt en av dem. Alltså, i den här världen, bland rika, så är ju pengar blott en handelsvara. Någonting du kan få en produkt utbyte mot, eller en tjänst eventuellt.
Det är kanske det dummaste jag sagt. Men jag menar bara att pengar är liksom, det finns ju inte för honom. Pengar, nej, är ju ingenting. Det finns ju en oändlig sinande, alltså en aldrig sinande kassa.
Exakt.
Oändlig sinande kassa, det också att det är superbra.
Det är min ekonomi. Banken ringer mig själv ut mig för att det är så jävla fattig.
Fire idag, faktiskt.
Så himla dum är.
Okej, nästa match jag tänkte gå igenom och kolla lite grann på är Manchester United som slog Spurs med 3-2. Och Cristiano Ronaldo visar sig vara världens bästa fotbollsspelare igen.
Ja, gå inte på ragebaitet, va?
Tystnad i
stället. Ja, alltså, man söker den här
crickets.
Så, ja, crickets.
Jaha, jag tänkte det. Tumbleweed som rullar igenom så här.
Ja, samma
effekt. Mm. Ja.
Ja, nej, men han gör hattrick i alla fall. Det var det som var det härliga då.
Det nästan mest förvånande var att han bara gjort ett United hattrick tidigare. Man blev lite förvånad. Å andra sidan så var han ju mer en trickster på kanten när han var United.
Ja, det är roligare är Ronaldo.
Han gjorde sitt 807:e mål i karriären.
Ja.
Det är ganska bra.
Ja,
han är en jätteduktig fotbollsspelare. Ja, nej, det är saken, men han får gärna försvinna från Premier League.
Alltså det nästan mest spännande är ju, alltså talespunkten för matchen är ju dels att Fred, denna enigma, är överlägset bäst på plan, gör allting rätt, tänker varenda yta är bra, offensivt är bra, defensivt, och så är man så här, ja, men varför gör han det bara en gång var åttonde match för United? Varför är han aldrig så här bra annars? Liksom? För då har de ju löst 70% av sin mittfältsproblematik.
Ja, det är så intressant också, men i Brasilien så där är han ju startspelare före Fabinho ofta. Och liksom ansedd vara, ja, men deras förbundskapten heter i Brasilien. Titta, är det Titta? Jaha.
Har varit för. Ja. Jag kör en expressgoogling.
Ja, men som sa ju efter någon samling i höstas att Fred är den bästa mittfältaren i världen. Och det är ju verkligen inte i Manchester United. Och då är det ändå ett landslag med mittfältare som Casemiro, Fabinho och Fernandinho. Det är ju inte så att de sitter på urusla mittfältare. Men han anses ändå vara världens bästa mittfältare där. Så det är ju spännande att han verkligen lyckas vara piss och skit så ofta.
Ja,
det är titta.
Men alltså, Tottenham såg ut att gå så himla bra senaste matcherna. Vi har pratat upp dem jättemycket. Kulusevskis in, alltså Kane har varit så bra. Vad var det som hände den här matchen?
Det var varannan match.
Alltså, exakt.
De vann förra gången. Så nu.
Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.
Verkligen så. De har vunnit två raka matcher jättestort också. Mm. Så det var väl dags.
Det var dags. Man kan alltid lita på att de förlorar när det väl gäller.
Nej, men alltså, grejen är att det är ju...
Men det är klart att det var mycket Ronaldo för United i den här matchen också. Även om man, alltså det var ju inte bara det. Det fanns ju de som ville få det till att det verkligen bara var han. Och det var det ju inte. Men det är klart att det var ju liksom ett perfekt tillfälle för honom också. Efter att ha varit lite utskälld veckan innan. Sägs att han åkte hem till Portugal utan att kanske riktigt be om lov. Alltså massa sådana grejer. Det är ett perfekt tillfälle för honom att komma in i den här matchen. Som är liksom ett liksom slag om den vidöppna fjärdeplatsen. Och göra det här hattricket och bara visa att så här, jag gör vad fan jag vill och sen gör jag hattrick ändå, bara så ni vet.
Och så är det liksom utan Bruno Fernandes, för det är väl ganska uppenbart, jag tycker både klubb och landslag, att de två har ju inte någon kemi, det funkar ju liksom inte med de två, det är två stycken som gärna vill vara en referenspunkt, som gärna vill ta mycket skott, ha mycket boll, Ronaldo får tillåtelse att ha det, och Tottenham hjälper ju dessutom honom att vara bra, det är ingen som går upp i press när han skjuter det här långskottet, så han får liksom ta tid och sikta. 2-1 målet är ju liksom alla i hela Spurs står och sover liksom när det kommer en djupledsboll. Och vad kan Cristiano Ronaldo nicka? Det har vi inte sett förut liksom. Så att Spurs hjälper ju till genom att vara ofokuserade och slarviga defensivt. Sen kan jag ju tycka, alltså jag tycker United är en rätt bra match rent allmänt. Jag tycker Sancho har börjat trumma igång på ett sätt som vi sett att det tar tid för vissa spelare, alltså Kai Havertz i Chelsea också. Nu har han gjort ganska många mål på kort tid, att självförtroendet börjar sitta. Vi har det i Saka i Arsenal som också fick en trubbig start på säsongen efter EM, hur det slutade. Grealish i City, i alla fall liksom derbyt, att man får ge killarna lite tid att liksom hitta rätt i dels nya miljöer men också efter händelser tidigare liksom. Så jag tycker Sancho bara tycker Fred är bra, och sen så Spurs är ju fortfarande Spurs liksom. Dessutom skulle de inte haft sitt 2-2 mål tycker jag. Maguires självmål är ganska uppenbart att det är offside, eller?
Ja, det kanske det är.
Alltså, det har varit många konstiga domslut. Ja. Alltså att Sanchez inte blir utvisad på mordförsöket på Luis Diaz är också en sån här... Förlåt?
Så himla konstigt. Ja. Det är inte recklessly, men inte dangerous.
Ja, det kan man ju ha åsikter om såklart.
Ja.
Men alltså... Det har varit mycket som varit liksom som underligt där, men alltså det här United, eller alltså Maguires självmål, för att det är så här, det är ju, jag tycker nästan synd om honom vid det här laget, för att han kastar ju sig bara fram för att det är Romero som står offside.
Ja.
Alltså bollen spelas ju in mot honom. Det är därför Maguire måste kasta sig på den. Alltså sen Maguire har varit katastrofal hela säsongen, men det blir ju bara lök på laxen här.
Men på tal om Liverpool då, så Brighton-Liverpool 0-2.
På tal om Liverpool? Pratar om Liverpool?
Ni pratade om...
Sanchez mordförsök.
Ja, just det. Mordförsöket där.
Jag glömde bort det.
Tänkte om vi skulle hinna, om du skulle gå. Ja. Om du var med och pratade Liverpool då, lite snabbis. Och för att Salas nya kontrakt, om det blir av nu.
Ja, men du måste ju som supporter nu liksom ge oss... Är det dags att bryta med Salah, eller ska man spränga lönestrukturen?
Nej, men det är klart att alla Liverpool-fans tycker att man ska spränga lönestrukturen. Men ändå inte.
Men det är så här, det är så svårt. Jag har den här kakan. Jag vill äta den, men jag vill ju samtidigt inte bli av med den här kakan.
Fan ska jag göra.
Ja, nej, men det är exakt så. Alltså, det är skitsvårt. Salah är vår bästa spelare liksom. Eller men han är en topp 5 Liverpool-spelare någonsin i princip. Det är svårt att säga någon spelare som har varit definitivt bättre under så lång tid för Liverpool. Det är liksom nästan tillbaka till 80-talet för att hitta någon liksom.
Så.
Alltså inte så lång tid.
Nej, det var ju mest, nej. Men höjderna... Ja,
höjden har ju Suarez, helt klart. Det är ju bästa spelare.
Gerard skulle man väl kunna göra.
Ja, exakt. Det är ju Gerard. Men Salah har ju en högre höjd väl än vad Gerard hade. Svårt att säga. Gerard var
det tycker
bra.
Jag i alla fall.
Ja. Men Salah är så alltså, fantastisk spelare. Och det är så svårt att säga nej, bryt med honom. Det går ju inte. Alltså det måste man ju nästan ge honom ett kontrakt som är... Vi måste ju ha kvar honom. Han vill ju vara kvar. Så det är bara att slänga mer lök på laxen.
Du använder det helt rätt.
Varför gör de inte det då? Alltså det är så konstigt. Varför tar det så lång tid?
Ja, för att han kräver samma lön som Jack Grealish har. Och Liverpool har en lönestruktur som är att alla ska tjäna typ lika mycket. Och sen får du extra pengar beroende på om du...
Jag har tänkt på det. Alltså att lönestrukturen är ju dels bra för att man ska vara ekonomiskt sund och liksom hållbar och allting. Men det handlar ju också, tänker jag, trupphierarkiskt. Liksom. Att inte någon ska sticka iväg och att det ska bli liksom en jämförelse och sånt där. Men skulle liksom inte alla i Liverpool köpa att så här, okay, den här killen som gör 30 mål varje säsong och bäver offensiv, kan han få lite mer betalt?
Man kan det tycka det, men fotbollsspelare är ju...
Nej,
nu måste jag sticka, hörni.
Ja, gör det. Jag tror inte heller att det är... Jag tror inte att det i längden kommer att funka för dem heller. För att jag tror att det kommer bli då som... Alltså, att dels, det är ju bara att kolla på, det är ju ganska mycket mindre skala rent pengamässigt såklart, men i och med att Zlatan har ju haft nu i Milan dubbelt så bra betalt som det näst bäst betalda. Ja. Och det har ju blivit ett problem för Milan. För att alla spelare på utgående kontrakt som ska förhandla nytt vill ju då upp på Zlatans nivå. Mm. Eller mer, för att Zlatan liksom tjänar så jävla mycket och jag är minst lika viktig här. Mm. Och nya spelare som kommer in vill ju såklart också då ha en mycket högre lön. Alltså i längden så är det ju inte hållbart. Så här, i längden så kommer ju inte alla köpa. Det kanske var så här, när Zlatan kom in i Milan och man, det är Zlatan och allt vad det innebär. Och sen när man också såg att man fick resultat, alla de här lite yngre spelarna såg att så här, oj, det här, jag lärde mig jättemycket av att spela med honom. Så, här, så långt kanske man köpte det. Men sen kommer det ju till en punkt där det finns de som tycker att de är lika bra eller minst lika bra eller kanske till och med bättre. Mm. Och så här, som sagt, när man ska värva nya spelare så är det inte heller lika lätt att då argumentera för att den här spelaren ska ha väldigt mycket mer betalt än alla andra. Och du är en av dem alla andra när man försöker värva in. Så att i längden så är det nog svårt att göra ett undantag för en spelare endast. Och vad händer då om Salah hamnar liksom i en formsvacka? Det går liksom en jävla massa matcher utan att han gör mål. Han kan, alltså... Det är inte hållbart. Det är det som är problemet. Och hela Liverpools liksom... strategi handlar ju om hållbarhet.
Ja, jag vet. Alltså, det är ju så jävla tveeggat det här svärdet. För att jag hör vad du säger och dessutom kan man säkert göra att liksom ett case för att Salah har spelat liksom allting de senaste typ 5 åren. Mm. Titta på vad som händer med Wijnaldum när han lämnar. Titta på vad som händer med Firmino nu. Det kostar att spela kloppfotboll. Och han är ju 30. Väl 29.
Ja, han är väl 92 tror jag. Ja. Så han blir väl 30 år.
Exakt. Då... ska han klara av och orka och meritera då den höga lönen, eller ska man liksom göra sig av med honom? Men då är det ju också en sån här sak som, vad skickar det för signaler till övriga truppen då? Att man väljer att bryta med kanske en av världens bästa spelare för att det skulle fucka med deras ekonomiska struktur. Vad säger det till Trent Alexander-Arnold? Vad säger det till Klopp som kanske går och väger om han ska förlänga efter 24 eller om han sticker då?
Det var öppna fönstret och peka vem som helst där ute. Salah kan göra ditt jobb.
Ja, nej, men alltså, nej, det säger de ju inte. Men däremot så säger vi tror att vi kan hitta någon som gör ett adekvat jobb för samma peng som du. Eller? Vi tror att Harvey Elliott är redo att axla manteln. Mm. Och grejen är att är det någon klubb som jag tror kan fixa det så är det ju Liverpool. För att Diogo Jota skrattade. Man värvar honom för 40 miljoner från Wolves. Och bara så här, ja, han är väl en helt okej rotationsspelare i Wolves. Och sen bara, ja, han är en nia i elit på elitnivå. Liksom, givetvis har Liverpool gjort honom. Luis Diaz, den här kolombianen som ingen någonsin i fotbollshistorien har talat om förut. Ser ut som liksom prime Ronaldinho på ena kanten. Liksom, är det någon klubb som ska fixa det idag så känns det som att det är Liverpool. Mm. Men det är ett sånt, alltså lite som Arsenals gamble att göra sig av med Auba, göra sig av med liksom allting egentligen i januarifönstret. Nu ser det ut att vara en gamble som betalar av sig, vi kan ju komma dit sen. Men det är ju också ett jävla spel med Salah. Antingen säljer man honom för en miljard till Barcelona eller Real eller PSG eller vem som helst och bygger nytt och allting är skitbra och då är det bara att lyfta på hatten. Eller så kapar man liksom säg loss från en av världens bästa fotbollsspelare som har 3 riktigt bra år kvar och någonstans ger upp möjlighet till Premier League och Champions League-titlar. Jag vet inte. It's a fickle beast. Det är en riktigt delikat situation.
Det är det verkligen.
Jag har tidigare skrivit att Alltså bara ge honom en blank check och låta honom skriva det. Liksom. Mm. Vissa spelare har någonting som andra inte har. Vad är en, förlåt, sidospår, men nu har vi tiden på oss borta. Vad är en gammal chipsreklam? Du har någonting som andra saknar. Du har någonting som andra inte har. Jag tror det var Joel, va?
Det här ringer absolut ingen.
Det där ringer jättemycket klockan, men jag tror inte det var chips, var det? Det kanske var det. Vi ställer frågan på Twitter.
Ja, precis.
Men du talade om Arsenal och det är lite intressant. De hade sin femte vinst i rad nu mot Leicester, vann med 2-0. Och har ju ganska, de har ju tre matcher färre spelade än de flesta andra där uppe. Mm. Är det den mest roliga fjärdeplatsen? Är det till och med tredjeplatsen vi ser från Arsenal nu? Med tanke på att Chelsea är, vad de är i sin jävla turmoil.
Ja, men det är ganska, det är, alltså hängmatt från Arsenal har kvar ganska tuff också. Ska man inte glömma, de har ju Liverpool till exempel härnäst och sådär. Däremot så var en mycket smart skåning som sa Kick and Rush här en vecka när alla andra sa United fjärdeplats, att Mighty Mighty Arsenal skulle ta det. Och jag ska eventuellt basha mig själv sen, så att jag tutar i mitt eget horn här nu.
Det är ett uttryck som inte funkar så himla bra på svenska, kan jag känna.
Vadå?
Tuta i sitt eget horn. Jag tycker inte det låter bra.
Nej, det låter bättre på engelska. Ja. Blow oneself's horn.
Ja. Blow my own horn. Ja, det ja.
Blås ingenting.
Sluta med blåsjobben. Också ett ord som inte flyger,
nej,
på svenska.
Inte. Nu blir det
Nej, det som imponerar med Arsenal här tycker jag är sättet de vinner matchen på. Att framförallt liksom, jag tror det sista 25 minuterna eller någonting andra halvlek efter straffmålet, att det är nästan, det är liksom på City-nivå att man bara passar av matchen. Och det skadar ju inte att Martin Ødegaard börjar liksom nå de där topparna och Thomas Partey liksom verkligen börjar göra skäl för sin halva miljard han kostade. Men det ser så fruktansvärt kontrollerat ut.
Och det är väl det som där man, alla som liksom där kanske det blir så att Arteta får rätt till slut. Alltså att det blir en sån situation där det har varit väldigt mycket som har sett väldigt skakigt och svajigt ut, och det har väl liksom framförallt i början på säsongen varit så här, ska han verkligen, är det verkligen han som får ordning på det här? Men att det kanske är den liksom det, alltså tålamod, det är inte som att han har varit där i 6 år liksom, men ändå att det kanske är det som kommer att betala av sig i slutändan här med Arsenal, som ju liksom har varit ganska länge väldigt skakigt, som sagt, att det kanske blir, det kanske är så att man får ge det till honom i slutändan, att så här, det här gjorde du fan jävligt bra ändå. Och att Arsenal liksom är på väg mot någonting också så här, men rent om man då kan hålla lite kontinuitet på att om det ska vara Arteta nu liksom, att rent transfermässigt och allt det här också, att man kan liksom faktiskt börja bygga någonting oavsett om det blir fjärde eller femte eller sjätte plats eller vad det nu kan bli i slutändan, att man kan liksom på riktigt bygga härifrån, för det har man ju sagt lite halvhjärtat om Arsenal, att så här, ja, men de har ändå någonting. Nu känns det som att de har någonting på riktigt att faktiskt liksom sätta en stabil grund i och ta sig vidare.
Ja, men jag tror faktiskt Champions League-platsen är central i det där, för att det ska ta ordentlig fart, för att det finns liksom en risk om man slutar sexa där, och då är det okej, okay, på vilka positioner är det de främst behöver liksom förbättra? Ganska uppenbart behöver de en annan anfallare än Lacazette. Han gör liksom ett dugligt jobb, men det, jag tycker det är uppenbart att där behövs någonting annat. Mittfältet tycker jag ser ju jättebra ut liksom. Man kan använda en sån som Pepe som rotation liksom. Det är ju väldigt, väldigt lyxproblem så att säga. Backlinjen finns en del att jobba på, inte bara för att jag tycker att det är satans töntigt med att han har tröjan nedstoppade i byxorna, men Kieran Tierney tycker inte jag är tillräckligt. Det ser det liksom, högerback är definitivt inte det, men Tomiasso, ja, vi får väl se liksom. Men ska man göra nu, egentligen är det ju på typ 2 punkter, alltså 2 positioner där det är uppenbart så här, okej, får ni in uppgraderingar där, då blir ni jättebra. Och liksom Smith Rowe, Saka, Martinelli ett år till liksom, att det känns också väldigt bra. Granit Xhaka ser till och med bra ut som en box till box mittfältare. Fantastiskt. Men hamnar man sexa och så ska man börja liksom värva Europa League-anfallare. Jag tror några Champions League-pengarna behövs. Ja, och sen är det kanske ju ett spännande, för att det är ett maktvakuum på gång i England. Om Klopp menar allvar att man, han sticker efter 24 och Pep ska sticka. det kommer ju komma ganska kraftiga dippar där.
Mm. Samtidigt som Newcastle har kunnat bygga med sina blodspengar.
Ja, 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 men det är ju fortfarande så att Dan Burns ska bli liksom Thiago Silva. Har ni sett att han bara har 4 fingrar på högerhanden?
Va? Nej, verkligen inte.
Nej, googla, det är skitkonstigt. Jag såg det på Twitter idag, jag bara, va?
Det här är ett ganska svårt och obehagligt sidospår. Men,
ja, nej, men liksom, det kommer ta tid för Newcastle det där.
Alltså, det kommer det.
För att de måste ändå, även om financial fair play-reglerna är jävligt tandlösa som de ser ut just nu, så måste de förhålla sig lite till det, och det kommer ta några år att bygga upp. Och Chelsea just nu i spillrör, Klopp och Pep sitter liksom, sjunger på någon typ av refräng, tror jag faktiskt att båda gör. Mm. Arsenal med Champions League-plats här, en riktigt bra anfallsvärvning, och fortsätta växa. Så får vi säga att Mateta fortsätter vara rätt liksom. Men som det ser ut just nu så finns det ju all möjlighet för Arsenal att göra, alltså att verkligen kliva upp som en titelutmanare ganska snart igen. Mm. För det ser man ju inte till exempel United vara.
När jag är i botten så kan vi kolla på veckans Gerrard versus Lampard watch. Båda förlorar. Vi hade ju dem, vi pratade ganska mycket om dem tillsammans. Men Villa puttar ju på vid 9:e plats nu, så de blir sannolikt ett mittenlag. Men Lampard däremot, han står med Everton på 22 poäng. Det är samma som Watford, man håller sig över strecket tack vare bättre målskillnad och färre matcher spelade ska sägas. Men ändå, 4:e förlusten i rad. Vad var det vi sa innan, att ingen har sämre eller har förlorat lika mycket i hela Europa som Lampard har gjort.
Nej, det var Pontus som lämnade oss med den statistiken, att han hade sämst vinstprocent av alla tränare i Europas toppligor någonsin, alltså exakt. Med Everton.
Ja, jag tror att han har förlorat 83% av matcherna eller något sånt där. Det är helt bisarrt. Men liksom,
det är ju uppiggande. Men det går ju, alltså, så här. Finns det några ljuspunkter ens att tala om egentligen i det här läget? För att nu går det, alltså
det är väl svårt att göra det i ett läge där man liksom ligger på gränsen till att bli nedflyttat. Alltså då är det ju svårt. Det är ju väldigt svårt att peka på så här. Men här och här, det är klart att det var ju ingen som hade förväntat sig att Everton skulle vara här i början av den här säsongen eller inför den här säsongen, att de skulle vara så långt ner. Men det är ju svårt att hålla liksom, att greppa sig fast vid det fortfarande, att de borde inte ligga så långt ner. Det kan man göra om de ligger liksom 15-16 någonstans och har liksom lite luft till nedflyttningsplatserna. När det inte finns någon luft överhuvudtaget att prata om till nedflyttningsplatserna mer eller mindre, och det bara är så 4 raka förluster och allting är skit, då är det också svårt att hävda att de är egentligen bättre än så här. Uppenbarligen så är de ju inte där just nu.
Nej, dessutom tänker jag att det kan ligga dem i fatet. Att ingen av dem är inställda på någon slags gnet i bottenkamp.
Ja, men exakt.
Alltså de skulle ju utmana om Europa League-platser egentligen. Mm. Men alltså, om man tittar på kvarvarande spelschema också.
Jag kollar också på det, det ser inte bra ut.
Nej, alltså det är ju, Everton är ju fucked alltså.
De har ett av de tyngsta spelschema som finns.
Newcastle hemma, West Ham borta, United hemma, Liverpool borta, Chelsea hemma, Leicester borta, Brentford hemma förvisso, Arsenal borta. Och sen är det några uppskjut eller som ska bli to be determined liksom. Men alltså det är inte så att det är några givna hängmatcher att vinna. Nej. Och där bakom till exempel Burnley har kvar, Norwich möter ganska snart. Burnley och Watford möter varandra. Och det är inte otänkbart att någon av dem går vinnande ur det. Det enda Everton har egentligen är ju en på pappret starkare trupp. Bara det att det visar ju sig egentligen.
Nej, det har ju verkligen inte hjälpt hittills.
Och de har ju färre matcher spelade också.
Ja, men det, om du ska spela mot Manchester City, Liverpool, är det,
ja, men det är det
en
jag
fördel
menar.
Att ha hängmatcherna då?
Nej, men det är det jag menar. Ja. Att de har ju färre matcher spelade, men det känns ju inte som att det kommer liksom, det känns ju inte som att det är bra för dem.
Nej. Nej, gud nej.
Så det är liksom,
de skulle bara ut och plågas i 90 minuter oftare än de andra bottenlagen.
Allt är liksom bara skit. Det var lite dit jag ville komma.
Ja, alltså, men framförallt, i långsiktigt så är det ju, alltså Everton tror jag är en klubb som kommer repa sig. Man kan se det i Championship också, att de lagen som har Premier League-pengar studsar upp ganska snabbt nu. Och Everton, skulle de åka ur, kommer de repa sig? Frågan är, kan Frank Lampard i sådana fall resa sig?
Nej, det är aldrig i helvete.
Alltså då får han börja om och ta så här Wycombe Wanderers upp 2 divisioner innan han kan ta sig in i värmen igen, tror jag.
Ja. Och det finns väl också väldigt mycket som blir väldigt jobbigt för Everton. Jag tror att vi nämnde det kanske lite kort förra veckan, eller varför förra veckan eller sånt där, att det verkar ju liksom inte finnas några det verkar inte finnas i några klausuler som det verkar i deras kontrakt vid eventuell uråkning så att säga. Mm. Så att det kan ju bli väldigt dyrt för dem också att åka ur. Det blir det ju automatiskt också. Och sen att de har ju brutit en massa sponsorer och allting vad det är också här i veckorna. Så att
exakt.
Det är, som sagt, allt är skit. Det är dit man kommer med allt man pratar om.
Ja, men det är ju alltså Alisher Usmanov som har varit investerare i Everton som också har liksom fått avvika här nu. Så kan ju faktiskt sätta Everton i en rejäl ekonomisk knipa och åker de med så finns det ju liksom inga, de har inte råd att betala lönerna till merparten av sina spelare egentligen. Guldgruvor, alltså åka ner och fynda Dominic Calvert-Lewin eller Richarlison för andra engelska klubbar. Mm.
Men i övrigt så kan man väl säga att det har blivit lite mer luft ner till botten nu. Alltså Leeds på 26 poäng och Brentford på 30 mot Everton 22. Så att det verkar som att det står mellan Everton, Watford, Burnley.
Ja, men där var det ju två helt sjuka också. Så Brentford på väg mot 0-0 innan Tony fixade. Och för att inte tala om Gellharts 2-1 för Leeds mot Norwich. Det där är sådana jävla kontraktsrädda mål. Alltså. Sätta 2-1 i 93, 4 eller vad det var. Det är nästan som man känner att Leeds eller Brentford är ute ur det. Leeds kan fortfarande fucka upp det.
Det är för, om Everton chockar lite grann.
Ja, men liksom precis. Alltså, hur många lag är de ska passera här nu? Ja, men Brentford har ju Leeds och Everton under sig. Alltså, jag tror inte Watford eller Burnley klarar av att klättra så högt. Leeds fortfarande är inlaget i det, men resten är Brentford tror jag klarar på 30. Mm. Fy fan. Vi brukar ju snacka som att 40 poäng. Det klarar man sig på. Det kommer.
Det blir en sån, i allsvenskan så är det 30 poäng. Mm. Men Alexander Axén sitter och tjatar varje allsvensk säsong. Så de ska vara upp på 30 poäng så
30
snabbt som
möjligt. Det är en allt som ska ta kryssa samtliga matcher.
Vad händer just nu?
Jag så skolar mycket. Er i närkingska.
För det första, så det var en helt okej närkingska. Men det var absolut inte Axéns närkingska. Den missar du.
Ja, jag får jobba på den.
Den får du jobba på. I take offense.
Ja, bra. Det var meningen.
Okej, du hade lite grann hintat om det redan tror jag om man lyssnar på vad vi har snackat om, Petter. Men du hade någonting...
Varför skulle man annars lyssna på den här podden? Ja, jag har den men jag sätter den på mute. Jag bara se tiden gå ut på appen.
Men du hade någonting citat om brittiska pundits.
Ja, nej, men anledningen är de flesta av er har ju sett Real Madrid se ut, PSG ur Champions League och superuppvisningen av dels Luka Modric men kanske framförallt Karim Benzema som det känns som att han kanske till slut får den respekt av fotbollsvärlden han förtjänar. Han var ju så många år typ nästan fine med att spela andra fiol bakom CR7 i Real liksom. Samtidigt som han var alltid bra, gjorde alltid allting han skulle och nu får han liksom axla manteln som det offensiva navet och då gör han det också. Han tar det ansvaret, det är jävligt coolt. Han är en fantastisk fotbollsspelare.
Men?
Det har gått upp för på ett väldigt viralt sätt är den gamla Manchester City och Aston Villa-backen Mike Richards som i Sky Sports sitter och säger det här.
But now he's convinced me that he's...
Just now?
Only now, I'll be honest.
Just tonight?
Well, not tonight, but...
Just recently. The second half.
Recently,
even at half time, he wasn't convinced.
309 goals for Madrid.
Of late, in the last 6 months, he's convinced me that he's up there with Harry Kane and Lewandowski.
Thierry Henry ser ut som att när han ser någon skjuta barn på öppen gata när han hör vad Michael Richards säger att just nu, det här senaste halvåret menar Michael Richards att Karim Benzema har seglat upp på Harry Kanes nivå.
Mm.
Detta är som isolerad händelse. Han är lite korkad, Micah. Harry Kane är en jättebra anfallare, en av de absolut bästa niorna i världen. Man skulle till och med kunna argumentera för att han och Karim Benzema håller samma nivå. Mm. Men det är att han just now has reached the level of Harry Kane som nästan är det absolut sjukaste. Om ni inte har sett, gå in bara för
alltså
Harry.
Han har ju liksom, vi pratar om Karim Benzema som liksom har typ gjort så här 30 mål varje säsong i fyra säsonger.
Champions, alltså, fyra Champions League-titlar.
Och som jag såg, ingen liksom, när det var så, oh shit, nu ska Ronaldo lämna Real Madrid. Hur ska det gå? Ja, Karim Benzema ska det gå. Ja. Alltså det är verkligen så här, det är så jävla sjukt.
Men alltså det som vi är inne på, alltså det här med parallella, jag tycker det är så fascinerande att det här fortfarande kan pågå 2022. Att det finns brittiska pandit som bara så här, ja men jag tänker
nej, men det här otroligt. Det här är en stolt och stark tradition och det är det jag vill belysa här för att Micah, du är inte ensam kompis. Du är verkligen inte det. En av mina absoluta favoriter är när när Tottenham ska värva vänsterbacken Serge Reguilón från då han tillhör Real Madrid, har varit utlånad till Sevilla där han vunnit Europa League, och han har nyligen gjort sin första landskamp för Spanien. Ingen duvunge i sammanhanget, men Tim är inte helt övertygad.
Reguilón from Real Madrid. Yeah, so that should put that in there.
Well, but we don't know if he's any good. You know, it's all right bringing these names in from foreign countries where they've never played in the Premier League. This is the toughest league in the world, and it might take him 18 months to settle. He might have a new manager by the time he settles.
Nej, jävligt vettig hål från Tim Sherwood där, att just det, den här spanska landslagsmannen, we don't know if he's any good. Nej. It's all right taking in this name from foreign countries. Att han rättar sig, det är inte bara countries, det är foreign countries.
Det är också, jag tycker också att det är så spännande att man i Premier League tror att Premier League är liksom den enda ligan man behöver anpassa sig till.
Ja,
alltså att det är så det låter, att så här, jag köper liksom att så här, ja, men Premier League är ju liksom tuffare och snabbare och så här, än många av de andra toppligorna. Så har det ju varit, och Premier League är någonting annat. Men på samma sätt så är ju Serie A någonting annat, och La Liga är någonting, alltså det är alltid någonting annat när man kommer från en liga till en annan.
Mm.
Och sen har ju alla olika lätt för att anpassa sig. Men det är oftast i de här brittiska studierna att det låter som att så här, Premier League är den enda ligan som man behöver anpassa sig till när man kommer utifrån.
Mm.
Och det är väldigt, väldigt svårt. Okej, men det är ju liksom lite samma sak överallt.
Nu finns en risk att jag gör väldigt många arga här, men det är ganska uppenbart att Storbritannien är en ö, och öfolk är riktigt dumma i huvudet. Alltså de är väldigt inskränkta. Men de är ju det.
Väldigt xenofobiska.
Ja, nej, men alltså det blir ju väldigt mycket så, alltså Storbritannien, jag är inte förvånad att det är liksom första landet att gå ur EU.
Nej.
För att de är ett öfolk.
Det är väntat. Mm. Ja.
Det enda landet i Europa där de fortfarande har en positiv bild av krig. Öfolk.
Ja.
Alltså jag hårdrar här för komisk effekt, men det bidrar. De är väldigt mycket, det här är vårt, det är liksom vår vi är liksom ett. De är inte Europa som vi andra är, fastlandseuropa. De sitter inte ihop med oss rent geografiskt, så att säga. Och jag tycker det blir så tydligt i alla de här grejerna. Det här är egentligen inte, den här är bara så jävla rolig för att Michael Owen är dum i huvudet. Och det här är nästan roligast för skotten som hånar honom efteråt. Ni får lyssna på vad Michael Owen säger, och sen så får ni bara höra skotten håna honom.
They should outscore him. When they don't score, they hardly ever win, and that's their problem.
When they don't score, they hardly ever win. Ja, and that's their problem. Michael Owen och Manchester City, han har ju rätt i det. När de inte gör mål så vinner de väldigt sällan. Men bara lyssna på den här skotten som har filmat sin TV och nu hånar honom.
When they don't score, they hardly ever win. Have you ever heard of a fucking team winning that doesn't score? This guy's on the telly. When they don't score, they hardly ever win.
Jag älskar dem. En väldigt aktuell är Jermaine Genes, eller Genes, som när det ryktas om att Manchester City och Manchester United jagar den nederländska succéförsvararen Matthijs de Ligt, så säger han att
and he's 19 years old and he's got obvious leadership qualities, you know, that his players respect and the way that he plays. I mean, I hate to probably say it, especially, you know, Hoofy in the room and that, because it's one of, you know, from the team he used to play for, one of their players, it's me kind of touting him out there. But I actually think Harry Maguire is a better player at the minute, personally. Weirdly enough, I don't know, I just think that if I was Manchester City, I would go for Harry Maguire over De Ligt right now.
Okay.
Jag gillar också att han själv lägger till en weirdly enough.
Det är det, han kan liksom inte förklara varför. Han är en öbo. Han bara är en öbo, helt enkelt. Liksom.
Okej, okay, så du menar den superrasistiska grejen att du tycker den brittiska spelaren är bättre? Ja, men okay.
Ja, än liksom den här killen som var lagkapten för Ajax när han var 17, ledde dem till en Champions League-semifinal, nästan final. Titulerar som en av de framtids största, liksom, någon som skulle kunna bli liksom en världsback. Och så är Harry Maguire som hade med sig Tesco-kassen till liksom engelsk landslagssamling. Den sista, en riktig klassiker. Manchester City släpper in mycket mål. I någon obskyr studio står Richard Keys och Andy Gray och diskuterar, fan, ska City få bukt med sin defensiv? Hur ska de sluta släppa in mål?
Strange one. It really is a strange one. I don't know why Pep can't get his head around. Maybe he's just a coach who loves to coach positive football. Maybe he has another coach who does the back four. Well, his quote must be
well, he's got 60
pen.
People around him.
Well, there you go. I would be surprised if he works somebody an awful lot with the back four defensively. I would be surprised. I don't know. Somebody might tell
me. He could go and watch Roy Hodgson work, or yeah. he could bring Sam Allardyce in on a temporary base. I mean, any of these guys have shaped teams defensively, haven't they?
He should bring Sam Allardyce in on a temporary basis. För den rena underhållningsnivån, snälla gör en all or nothing. Manchester City den säsongen de tar in Sam Allardyce på a temporary basis. Men det är någonting också med den brittiska, den här öbo-arrogansen. Här har vi kanske tidernas främsta tränare, i alla fall en av dem.
Mm, absolut.
Som just nu går igenom en formsvacka med sitt lag. Men kan inte den här brittiska gubben som dricker vin ur en pintglas, kan inte han fixa det? Ja, detta är inte ett slag mot bara britter, det är ett slag mot alla öbor. Ta er i fucking kragen. En sista grej, för att man ska inte vara den som är den. Jag undrar om ni vet vem som har sagt det här. Är egentligen Liverpool så mycket bättre nu än vad de var för 2 år sedan? Har Jürgen Klopp verkligen förbättrat Liverpool så pass mycket att han förtjänar det 6-årskontrakt han kritade på förra sommaren? Samt ser han ut att ta Liverpool framåt på ett sätt som gör att fansens framtidstro är berättigad? Jag vet inte om jag tycker det. Jag vet att jag svär i kyrkan, men är det inte dags att sparka Jürgen Klopp? Vem har sagt det, tror ni?
Är det en brittisk pandit alltså?
Nej, men det är nog någon som är precis lika korkad.
Oj.
Ah, det är svårt, det är jag. Jag skrev den här krönikan 2017 på Expressen.
Oj.
Så att ni kan bara googla på, är det inte dags att sparka Klopp? Om jag ska vara så kaxig att jag hånar andra, så får jag fan sitta med huvudet i giljotinen själv.
Storsint av dig, Petter. Snyggt jobb.
Ja, men har jag pissat på alla öbor så kanske det är bäst.
Ja, det är kanske lika bra att du pissar på självvarningen också. Vi var väl klara där, va?
Ja, jag tror det. Jag måste rulla på möte också. Men det var ganska kul, va?
Det var väldigt kul att ha dig här, Petter.
Ja, det är väldigt,
det väldigt
kul
att ha Therese här också. Men, det
är
ju så
men jag är ju alltid här.
Ja. Jag är alltid, jag bor här.
Exakt. Har ni lägenheten? Så, att...
så kan det vara. Vi hörs om en vecka. Hej då!
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.